Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna
hej
till avsnitt 198.
Just det.
Vilken dag det är, Magnus?
Vilken dag det är?
Ja, men idag har det ju då varit dels icke-avslöjandet kan man säga om Palmemördaren.
Ja.
Det var ju, innan var det ju spännande, men man kände sig ju lite så här, okej. Okay. Det är säkert sant, så kan man ju tänka. Men det var ju inte så att man vet. Det var lite konstigt inramat.
Ja,
att de bestämde, att de liksom slog så mycket på trumman. Ja. Det kan ju bara gå fel. Ja. Och nyss så såg vi också Jenny Strömstedt svimma i direktsändning.
Fruktansvärt otäckt.
Obehagligt, stackars, stackars.
Jag får sådana katastrofer. Jag tycker det är jätteobehagligt.
Ja. Hoppas att det gick bra, men det säger de att det gjorde. Så det är så.
Du, vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om fredagsmys. Mm. Och sen om den kommande semestern som den som lever i ett jobbigt förhållande kanske inte bara ser fram emot. Du och jag har faktiskt haft årets stora bråk.
Ja.
Vi undrar väl egentligen båda, vad är det som händer och vad ska vi göra?
Mm.
Betyder äktenskap att man måste bo ihop, har vi en lyssnare som undrar. Sen ska vi prata om barnuppfostran faktiskt och ska man vika ner sig för barnen och hur mycket?
Mm.
Lite överraskande svar har vi. Och sen har vi fem personlighetsdrag som avgör hur man hanterar situationer, till exempel coronakrisen.
Mm.
Sen ska jag ge ett kort tips inom mitt favoritområde, nämligen konsten att delegera hushållsarbete.
Yes.
En sak tycker jag är konstig.
Mm.
Nästa vecka är det ju midsommarafton.
Ja.
Har du tänkt på att vi har då, vi har en gäst som vi vet kommer och så har vi 10 gäster tror jag som vi inte vet om kommer.
Ja.
Varför blir det så?
Ja, jag vet inte. Antingen
det handlar ju om att det är ungdomarna.
Absolut, det är mina barn som är.
Men också två på vuxna till som vi inte riktigt vet.
Ja, absolut.
Det här är fan svårt planerat.
Ja, jag vet. Men samtidigt så
vi måste sätta en deadline.
Också. Ja, men det är något skönt med att inte veta också.
Ja, då behöver du inte ta det är du som ska göra maten, då tänker du att du måste inte ta i tur med det.
Ja, men det är också så här, ja, det blir vad det blir. Och så blir det lite improviserat. Och det kan komma 2, det kan komma 7, det kan komma 10. Och man vet inte, det blir lite som det blir. Det är någonting som är lite skönt med det. Jag vet att du inte tycker det, men jag kan inte
tycka men det. Eftersom du är ansvarig för mat och så tycker jag att det känns okej. Okay. Mm. Annars skulle, om jag hade haft ansvar för maten, skulle
det
inte gå.
Nej, det skulle inte gå. Då hade du...
Nej, men då hade jag kanske behövt gräva ner mig bara och gå härifrån och gå ut i skogen.
Ja, fast jag tycker att allting är på det där sättet nu också. Man har ingen aning. Varje vecka så går jag och väntar på att att vi, vårt band ska repa. Och varje vecka så är det, nej jag vågar inte, eller nej.
Och det är helt rimligt, ja. Jag blir så förvånad när du tror att ni ska göra det.
Ja, ja, ja.
Men,
ja,
jag tycker det påminner lite om tiden när det fanns en telefon, när man hade en fast telefon.
Ja, på något sätt.
Jag vet inte varför du påminner om det, men det blir så lite impulser.
Ja, nej, men jag tycker också så här, jag börjar känna att det blir väldigt lite intryck på något sätt. Man får väldigt få sociala intryck.
Härligt.
Ja, det kan ju vara skönt. Sen tänker jag också så här, för min del, mina föräldrar är borta, de är döda liksom. Och jag är inte ännu så gammal så att det är riskzon, har inga sjukdomar och allting, och mina barn är unga och så vidare. Men jag förstår, många av mina vänner har föräldrar som är just 80-90.
Mm.
Och de tycker det är fruktansvärt att de inte kan träffa sina föräldrar och inte ta hand, eller liksom den här då, oavsett om de är sjuka eller inte liksom, du kan inte nå dem, och det förstår jag att det är, jag känner ju inte det, för mig är det inte så.
Nej, liksom. Jag känner inte heller så. Det har väl att göra med just att man inte har äldre anhöriga.
Nej, du är inte där, du behöver inte vara jätteorolig för din egen del, och du har inga runt omkring dig att vara orolig för, och det är ingenting som står i vägen liksom, så
nej.
Men
ja, det får reda sig. Det får reda,
det
sig.
Får reda sig.
Du, jag vill prata om fredagsmys.
Om fredagsmys, ja. Mm. Varsågod.
Jag kan ju tycka så här. Du och jag tycker vi har jättemysigt fredagsmys.
Ja.
Faktiskt riktigt mysigt. det består egentligen i att jag åker räkmacka.
Ja, säg vad det består i.
Det består i att du jobbar hela dagen i stan. Och jag på landet jobbar också hela dagen.
Ja.
Men du handlar på vägen ut.
Ja.
Kommer ut med maten, sen gör du en drink och serverar chips och drink till mig. Och det tycker jag känns så trevligt att du gjort det. Men,
och sen lagar jag mat.
Ja, sen lagar du mat, precis. Ja. Jättegod mat lagar också.
Sen somnar jag omedelbart.
Ja, men så försöker vi titta på TV. Alltså det är verkligen lugnt och soft och så. Men nu, och då har ju vi inte barn här alls.
Nej.
Och hade vi det så skulle det vara ungefär likadant.
Ja.
Men när man har små barn och det är dags för fredagsmyset, det är ju egentligen bara mysigt om man har en mysig relation på något vis. Eller kan du beskriva hur om du liksom, hur var eran stämning och hur var ert så här nu, det som ligger i fredagsmys, det är också att nu ska vi vara tillsammans hela helgen.
Mm.
Det kan vara jättehärligt för en del, men faktiskt också skitjobbigt för andra. Som att det är en befrielse att gå till jobbet sen faktiskt.
Mm. Ja, nej, men absolut. Jag kan inte, alltså, när det var dåligt så är det klart att det inte var bra med fredagsmys. Det var det ju inte.
Hur såg fredagsmyset ut?
Nej, men helt ärligt, jag kommer inte exakt ihåg. Men det jag vet att jag tyckte då, även om vi hade det bra liksom, i relationen, så var att jag tyckte aldrig att det gick att få till den där, nu sätter vi oss alla ner vid bordet och nu sätter vi oss alla i soffan och tittar på det. För att alla skulle äta olika saker och titta på olika saker och vara på olika ställen. Ja. Så att det blev aldrig det där.
Och ni hade bilden att det skulle vara en samling, eller?
Ja, det, eller bilden vet jag inte. Men det, jag, så här, när jag tänkte på det då, från min barndom, så trodde jag ju att vi hade det så. Och det jag hade sett runt omkring, att man satte sig i soffan och tittade på Fångarna på fortet eller något härligt familjeprogram. Men det tyckte inte jag blev så riktigt.
Hade du velat ha det så?
Ja, egentligen av det skälet. Eftersom du började med att beskriva vårt fredagsmys. Ja. Att man sjunker ner. Det blir liksom en härlig stämning när man väl har jobbat hela dagen. Och lagat all mat och blandat alla drinkar och sådär. Ja, men att det blir liksom en stund tillsammans. Och det hade ju varit skönt om det var en lugn stund med barnen. När man satt och åt i lugn och ro.
Det finns
och
liksom. Inte, nej.
Nej, det gör ju inte
nej.
Det.
Eller de som får till det, det är ju grattis.
Ja, absolut.
Men vi hade faktiskt inte ens ambitionen. Eller så hade vi kanske ambitionen en kort stund, men insåg att det inte gick. Så vi gjorde så att vi utfodrade barnen med någonting de blev väldigt nöjda med. Sen satte man dem med liksom en bricka framför tvn med något barnprogram. Och då åt nog vi faktiskt ensamma.
Ja.
Alltså i samma rum, så det var ju så. Men så var det nog. Men jag upplevde ju sen helgerna som väldigt jobbiga.
Ja.
Framförallt kanske av könsrollsskäl. Att när man är mamma så är det väldigt lätt att man slår upp ögonen en lördag och så börjar man tänka på liksom
lunchen.
Ja, ungefär så. Ja. Och när ska man ut och rasta barnen och när ska man se och så. Medan många av det andra könet kanske vaknar, känner sig lediga fram tills hon är jobbig och ber dem om något.
Ja, precis. Jag förstår. Och jag vet inte om det var en könsrollsgrej, för det kunde jag ju känna också.
Sen, men då det var är det väl att, bra då? Mm.
Ja, jag tyckte inte att det var att jag skulle vara tvungen att ta hand om allting, men jag tyckte att det var inte så att man hade en härlig lördagmorgon eller en härlig söndagmorgon eller så här. Eller så här, jag tror jag fattade att så här, jag måste byta ut det där mysiga lugnet mot ett umgänge med mina barn. Att det var aktivt och det var liksom full fart. Men däremot så tycker jag att jag orkade inte så här, nu barn, nu ska vi ge oss ut och göra det här, eller nu ska vi gå ut i skogen, eller nu ska vi göra så. Det orkade inte jag, utan det var så här, vi var hemma, sen kanske man satt med barnen i knät eller lekte med dem någonstans. Men
jag hade ju väldigt livliga barn, framförallt en av dem, gick inte att vara inne. Alltså, jag tänkte alltså, innan jag fick barn så tänkte jag aldrig i livet att jag gått till en lekpark. Det ser ut att vara det tråkigaste i hela världen. Sen förstod jag, det var det lindrigaste.
Ja, jo.
Det var bara upp. Men nu tänker jag också då, nu kommer ju semestrarna.
Ja.
Som är liksom som en sjukt lång helg, så att säga. Ja. Som då många också gruvar sig för. Och det är ju efter semestern som väldigt många separationer inträffar.
Mm.
Och jag tänker då, jag skulle bara vilja tipsa om detta för att semestern inte ska bli en besvikelse. För det är ofta så att har man små barn eller liksom äldre barn säkert också, det blir ju så sjukt mycket hushållsarbete.
Ja.
Det är frukost, lunch, middag, packar, massakar och så vidare. Nu säger jag det igen, dela upp dagarna. Dela upp dagarna. En har hela köret från väcka barn och frukost tills de sover och hela köket alltihopa ska vara fint. Nästa dag kan den vila. Jag tycker det är jättebra att göra så, att dela upp det. Det blir i alla fall så att man får vila eller göra sin sak ibland då.
Mm.
För man har ofta förhoppningar om att det ska bli så där vilsamt.
Mm.
Sen kan man ändå välja att vara med den andra den dagen om man vill. Ja. Men jag tycker att det är bra.
Nej, men det är liksom, det är också, jag håller med dig, jag tycker att det är klokt. Men det som blir, det är att man ständigt är aktiv. Och man har något.
Hur då, jo, det som
jag
blir?
Så här, om jag, eller rättare sagt, om jag skulle göra den uppdelningen med mamman till mina barn.
Mm.
Då skulle jag ju ena dagen vara superfokuserad på det.
Mm.
Och andra dagen så skulle jag visserligen vara ledig. Men min partner skulle vara borta någon annanstans och fokuserad på barnen den dagen. Så att man fick liksom aldrig någonting tillsammans i
jo,
det
men du kan följa med dem och bada då när hon går iväg med barnen och badar.
Absolut, men hennes fokus är ju på barnen hela tiden.
Det är det hela tiden.
Ja, men
förstår du?
Men nej, istället för inte dit. Därför att den andra dagen som var mitt fokus helt och hållet där och hon kunde inte få kontakt med mig. Gå inte dit i det där fällan nu.
Jag fattar inte.
Jo, den dagen jag har fokus på barnen,
ja.
Då kanske min partner vill komma och prata med mig, men jag kan inte det för jag har fullt fokus på barnen. Och samma sak när hon har fokus på barnen.
Ja, men om man inte delar upp så här, menar du att ingen då har fokus på barnen?
Nej.
Det är väl alltid en som har fokus på barnen?
Ja, jag bara säger det. Var hittar man tiden att vara tillsammans bara med
men
varandra.
Det är det man aldrig ens gör. Förstår du?
Ja.
Alternativet till det här, det är att den som vanligen har fokus på barnen har fokus på barnen alla dagar. Och, nej, men nu ska du lyssna, för att det är det här du inte fattade. Bara för att man har bestämt det här så blir det väl inte mindre tid för varann.
Marit, jag fattar det.
Nej,
jag förstår
du sa
det.
När ska man få kontakt?
Ja,
sa du.
När ska man få kontakt undrar jag. Vad
svarade
du på det?
När fick man kontakt? När,
skit i det.
Nej, jag fattar inte. När fick man kontakt de andra dagarna utan den här uppgörelsen då?
Jag vet att det inte är alternativet. Men jag frågar dig så här, när ska man få kontakt med varandra när man har barn?
Ja,
hur svarar du på
överhuvudtaget
det?
Överhuvudtaget när man har barn? Ja, men då byter du ämne helt enkelt.
Nej, därför att det ligger i det här också. Även om man delar upp det, hur gör man för att liksom nå varandra i det?
Jag tror att du bytte ämne, men jag kan väl svara på det då. Det gör man ju så gott man kan, framförallt när barnen sover så har man det. Men det kan väl också hända att om man sitter och fikar att man kan få 10 sekunder att ha kontakt.
Ja.
Men det blir ju varken mer eller mindre så att säga.
För mig så var det så att vi var båda två aktiva hela tiden. Det var ett problem. Det hade varit smart att dela upp det, men då hade vi liksom, var hittar man varandra? Det var därför jag frågade.
Ja, fast jag fattar fortfarande inte. Om ni båda två var aktiva hela tiden med fokus på barnen, så fick ni väl heller inte kontakt med varandra då?
Nej, jag säger det.
Nej, också. Men alternativet för att få kontakt med varandra, det är ju att ingen har fokus på barnen, att de är bortlämnade. Ja, då kan man ju få det. Precis. Men vinsten med det här, menar jag, det är att den som per definition oftast har full koll på allt det här, nämligen hon, nu får hon i alla fall vila, men jag måste få säga det. Då får hon i alla fall vila varannan dag.
Ja.
Och sen så får väl han och hon söka kontakt precis som vanligt när det funkar.
Ja.
Vill du prata om något annat?
Ja, jag vill prata om något annat. Vi hamnade där i alla fall. Jo, men det blir liksom...
Det var ju du som föste dit det.
Nej, det var det inte. Det var du som föste dit det.
Ja, hur ska det bli? Hur ska det, när ska han då få?
Inte han! När ska man? Det var inte där som... Åh, jag blir tokig på det här. Och inte prata om någonting utan att det blir liksom så här...
Ska hon...
orkar inte. Ta ett annat ämne nu, Marit. Hitta på något annat.
Kommer inte ur det här spåret.
Jo, hitta något annat.
Då hittar jag det här.
Ja.
Då hittade jag det här, förstår du. För det har vi sagt att vi ska prata om. Vi hade ju då...
ja.
Alltså det här kan ju vi ändå... Det här bör man kunna dra en slutsats av. Jag hoppas att vi kan dra en slutsats av det, och kanske också lyssnarna. Vi hade ju för någon vecka sedan, det har ju varit så sårigt så att vi har inte kunnat prata om det. Vi hade ju vårt största bråk på kanske åtminstone 10 månader eller något sånt där. Där vi faktiskt också bestämde att du och jag borde gå i rådgivning. För det här kommer vi aldrig att kunna lösa själva.
Nej.
Om du utan att svärta ner mig så fruktansvärt skulle bara beskriva bråket, hur skulle du vad var grundkärnan i det?
Alltså, ja.
Jag ser det väldigt klart. Jag tror inte att du skulle invända.
Nej, men så här, jag kan, grejen är så här, på riktigt så försvinner sånt här ganska snabbt ifrån mig. Men du var ledsen för att jag inte var tvungen att jobba så mycket på sommaren och vi kunde inte bestämma saker.
Jag skulle vilja säga att jag var ledsen för att du inte verkade engagera dig i.
Precis.
Nej, syntolkning, Magnus pekar på sig
själv.
Ja,
det var jag som skulle beskriva.
Ja, så men du pratade om mina känslor, då kände jag mig...
Ja, men du får förklara det sen. Ja. Du var bitter. Nej, du var ledsen för att jag inte engagerade mig i vår sommar. Och då så kände jag mig anklagad och gick i en försvarställning och då blev du ännu mer ledsen och arg på mig för att jag inte kunde ta hand om den ledsenheten och trösta dig. Var det ungefär en bra beskrivning? Ja.
Det tycker jag. Jag skulle säga ungefär precis likadant. Att jag var ledsen, jag var känslosam, ledsen, jag sa att det kändes som att du inte brydde dig om våran sommar. Mm. För du ska också jobba ovanligt länge och sådär då, in i sommaren. Exakt. Och då blev du arg för att jag anklagade dig.
Ja.
Och där har väl vi varit förr, kan man säga.
Ja.
Man kan säga att vi möts inte riktigt.
Nej.
För då, när det där då uppdagas, då kommer ju liksom nästa steg i det hela. Då är jag ju inte längre ledsen för att du inte liksom bryr dig om vår sommar. Jag är ju jätteledsen och arg för att du omöjligt kan trösta mig. Utan för att du då går till... Att du då flyttar över till dig, att du känner dig anklagad. Och då vidtar ju liksom ett bråk där du tycker att jag är en idiot och jag tycker att du är en idiot. Och det här kommer ju vi inte ur. Det kommer vi inte ur. Det är ju någonting som blir så... Jag blir lika chockad varje gång. Jag säger inte att det händer ofta.
Nej.
För det är inte så ofta jag är ledsen. Men det blev ju så här då. Vi brukar ju säga till lyssnarna att man ska säga vad man känner.
Ja.
Men när jag gör det, då får jag bara skit. Så, förstår du?
Ja, och
då bestämde vi... Fast jag vet inte vad du tycker om det. Men ifall... Det är ju en knut. Det går ju inte ihop det här. Så att vi bestämde då att vi kanske skulle gå i rådgivning för att tala om just den här saken.
Mm.
För det blir så att jag blir ju mer ledsen än någon annan gång. Vi har ju några sådana bråk liksom, mm. som är enligt den här principen. Mm. Och jag blir ju otrevlig mot dig också, så du blir ju också ledsen.
Ja, precis.
Vi tycker inte någonting är roligt när det har blivit sådär.
Nej, och det är ju inte roligt. Sen vet jag inte om det är liksom... Jag kan absolut tänka mig att gå i rådgivning, för jag tycker det är nyttigt och roligt och bra. Även om de kanske bara skulle skratta oss åt oss efter ett tag och säga sluta nu.
Skulle de det?
Nej, det skulle de väl inte göra. Det här
måste ju ligga ganska djupa grejer bakom. Det är nog inget att skratta åt, kan jag säga.
Ja, eller inte. Jag vet inte. Jag skulle tycka det var intressant att gå. Det är inte det jag säger. För det tycker jag alltid. Jag menar inte att de skulle skratta åt oss heller. Men att vi kanske skulle komma underfund med att det inte är så djupt egentligen. Jag vet inte. För det är också, det finns ju massor med faktorer kring det här också. Som inte gäller just den saken. Att jag just är skittrött, att jag överdriver saker, att jag kanske reagerar alldeles för starkt på någonting som jag hade kunnat säga, oh, det där var ju ingenting. Ja, det finns andra delar i det också såklart som kanske liksom påverkar att grälet eskalerar på det sättet som det gör.
Mm. Precis.
Jag vet inte.
Men det som jag, alltså du får ju säga om du tycker att det här går att prata om, men det som jag tycker ju är det som jag tycker blir den springande punkten ifrån mitt håll är ju att, så att säga, om jag visar mig missnöjd i förhållandet med någonting,
ja.
Så känner du så starkt att det är en anklagelse. Så att det tar så hårt på dig. Så att det för det första nästan blev fel av mig. För det jag får tillbaka är ju, men nu anklagar du mig, så att säga. Och det gör jag ju på sätt och vis, fast det bara, jag säger ju inte att du har gjort fel, utan jag säger att jag känner så här. Men det blir så starkt, det bryter liksom mot logiken på något sätt, och det är inte logik. Och det är väl därför jag menar att det kanske finns någonting. Mm.
Men om du skulle lyfta blicken från det också och tänka att, ja, om du också skulle kunna tänka att jag upplever det som att jag får ganska mycket klagomål. Att jag får ganska mycket påpekanden om saker som jag gör fel eller som liksom är brister hos mig. Och att när jag är trött, när jag är helt utarbetad, så orkar jag inte med en sån sak och då spinner det loss. Jag bara säger att det är en tänkbar förklaring till att det blir som det blir också. Det hade kunnat vara något annat.
Jag vet inte riktigt om jag köper den, för att det har ju liksom varit så liknande. Men i så fall så skulle ju vi i terapin, då skulle ju du säga att du måste ta upp fler saker i så fall för att det inte ska explodera vid fel tillfällen. Alltså om du har samlat på dig en massa saker som du tycker att jag har sagt som är jobbigt, att det har hopat sig, sen blir någonting droppen. Mm. Det är ju inte bra.
Nej, absolut. Nej, men säger inte att den här terapin kanske leder någonstans, men det är inte säkert att det liksom, vi har ju båda två, det är ju alltid ett problem, man har olika tolkningar av saker och ting. Du tolkar det på det sättet och jag tolkar det på ett annat sätt.
Jag tycker vi är ganska överens om vad som hände.
Ja, vad som hände, ja. Men varför jag reagerade som jag gjorde,
det vet vi inte.
Ju du liksom. Nej. Ja. Och det är ju bra, det är därför man går i terapi, för att reda ut liksom, hur är det egentligen? Och finns det en sanning, eller är det jag som tycker si och du som tycker så, det där får vi leva med, det vet man ju inte.
Nej, men det är inte särskilt konstruktivt, för då, nästa gång jag är ledsen så kan jag inte prata med dig, ifall det är någonting i vårt parförhållande. Ja,
det kan ju bli en konsekvens av att du tycker det är obehagligt, eller du vågar inte.
Nej, jag vet vad som väntar, så det är inte värt det liksom.
Du anar vad som väntar, du vet inte, men du kan tänka dig. Ja, nej, men absolut, det är jättetråkigt. Det vore tråkigt.
Ja, vi har ju något här.
Ja.
Den saken är klar.
Ja, men det tycker jag kan bli spännande med en terapirunda.
Kommer du att boka in den, menar du?
Ja, eller om du gör det kan vi ju prata om när podden är över.
Mm. Då tar vi en lyssnarfråga.
Det tycker jag vi gör.
Ja. En fråga till er, den kvinna som skriver. En fråga till er och podden som jag har grubblat på. Om man verkligen tror på äktenskapet som institution och koncept, i vilken form det nu än är, kyrkligt, borgerligt, handfästning och så vidare, är det då omöjligt att leva som särbo? Alltså, är äktenskapet alltid lika med sammanboende?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag var tillsammans med barnens pappa i 17 år. Det var flertalet gånger på tapeten att vi skulle gifta oss, men för mig kändes det inte rätt, så jag förhalade det hela. Gifta sig ska man göra med den som verkligen känns rätt, och han kändes inte rätt trots att jag stannade ytterligare år. Nu är jag ensamstående och singel. Jag har konstaterat att det måste till en väldigt exceptionell man om jag överhuvudtaget ska tänka tanken att bli sambo. Mest troligt är att jag bara vill bli särbo med en framtida man. Innebär det, tror ni, att jag måste försaka tanken på giftermål?
Ja.
Hon är alltså väldigt giftassugen. Ja. Men hon tycker om...
Ja.
Hon tror på äktenskapet som institution och koncept.
Mm. Alltså, jag tycker att man ska frigöra sig från allt sånt där som att det måste vara på ett speciellt sätt. Även om det kan kännas konstigt, även om det i andras ögon skulle se jättekonstigt ut, så tycker jag absolut inte att man måste bo ihop bara för att man gifter sig.
Nej.
Det är lika lite som att man inte får bo ihop för att man gifter sig. Det är liksom så här, det varför? Särboskap, alla möjliga boskap, eller vad säger jag, är fullt möjligt idag. Och det där är liksom, jag kan nästan rekommendera folk att inte bo ihop.
Ja, verkligen.
Gifta sig är kul, men ja, vad säger du?
Nej, men jag förstår väl kanske nästan inte ens frågan, eftersom jag är väldigt fjärran från att kunna tänka mig att gifta mig.
Ja.
Det jag försöker komma på är, vad är det egentligen, hon tror på äktenskapet, men vad är det egentligen hon tror på? Alltså, vad skulle det tillföra i ens liv? Man skulle vilja höra den grejen. Liksom. Vad är det man tror på då? Kan du förklara det?
Jag vet inte. Jag har ingen aning. För alla tror ju på så olika sätt. Det kan ju vara att man kanske har drömt om att få stå brud. Gå i fint brudklänning och äta tårta och dansa vals.
Eller att man tror på äktenskapet som institution och koncept.
Ja, men att man då, jag vet faktiskt inte, det är antingen är det religiöst eller så är det bara att det finns den här liksom så pakten man sluter, att nu är det vi två. Jag vet inte.
Jättesvårt att tro på den pakten, eftersom livet ändå alltid tar över, så att säga.
Ja, men det kan ju vara en kort pakt.
Ja, fast då skulle hon ju inte liksom vara så noga.
Nej.
För hon menar att gifta sig ska man göra med den som verkligen känns rätt. Ja. Och så vidare. Ja. Och då var hon ändå ihop med honom i 17 år. Nej, men hur som helst. Om hon nu känner att hon vill gifta sig förr eller senare, kör på bara.
Ja.
Men jag skulle heller inte, om jag ville det, så skulle jag heller inte automatiskt flytta ihop med någon. Nej. Eftersom för mig skulle det liksom inte... Hon verkar kunna skilja de sakerna åt. Fine, lev ut det. Det är väl underbart.
Ja.
Hon har hittat sin modell. Hon vill vara gift men inte bo ihop.
Jo, visst, absolut. Hitta någon som är överens om det bara.
Ja, just det.
Vilket inte ska vara omöjligt alls.
Nej.
Ja.
Ja, rolig fråga.
Ja.
Intressant.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner. Dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Vi tar en till lyssnarfråga.
Ja.
Hoppas ni vill ta med min fråga. Jag genomgår en skilsmässa och det är mycket som är jobbigt men också mycket som känns bra. Ni är två kloka personer så jag tänker att ni kan ha inspel om detta. Vi har en mycket bestämd 10-åring som ofta inte vill följa med på saker som jag vill göra. Innan var det lätt, då kunde han stanna hemma med pappa om han inte ville följa med. Men nu är det ju ett annat läge. Han vägrar ofta, det blir konflikter. Han kallar mig en massa taskiga saker och jag vet inte hur jag ska göra. Min exman tror varken på morot eller piska. Så hur ska man hantera det då? Tar oerhört mycket energi när han vägrar och surar. Ibland vill jag till exempel åka till vänner med barn, men det vill inte han.
Ja, det är en svår fråga.
Ja, den är svår. Först tänkte jag så här, den vuxna bestämmer. Och sen så tänkte jag, ja, fast man kan ju deala lite också. Det tycker jag var en väldigt, väldigt framkomlig väg.
Ja.
Jag återkommer till det.
Ja.
Men kanske nyckeln här är att hon skriver att hon just nu genomgår en skilsmässa.
Ja.
Och då kanske barnet behöver något annat än de här aktiviteterna.
Ja.
Det skulle ju kunna vara så att det här är en fas som kommer att lugna sig lite grann.
Precis.
Hur gjorde du när dina barn, när du ville göra saker som dina barn inte ville?
Jag tror att jag...
Du fick ner dig helt.
Ja, det är självklart. Nej, men jag gjorde nog... Det beror på vad det var för någonting. Jag tycker inte att jag överlastade dem med saker. Utan ibland kanske det var... Jag kommer inte ihåg om det var man skulle träffa någon släkt. Eller det var någonting speciellt man skulle göra. Då kunde jag kanske säga åt dem att de var helt enkelt tvungna att följa med.
Mm.
Och säga att det är så nu. Men imorgon gör vi något annat. Eller nästa gång gör vi något annat. Mm. Och det, jag tycker inte att det... Jag kan ju förstå problematiken. För att det fanns kanske små saker där som man inte fick dem att riktigt vilja göra. Och jag kan inte ge ett så här gör si och så svar, utan jag tycker man får ta det från situation till situation. Och jag tycker det du säger, att man faktiskt ändå ska räkna in det här, att det här barnet upplever någonting som är jävligt jobbigt just nu.
Mm.
Och då får man kanske backa på de sakerna som man vill göra själv ganska mycket. Men,
ja.
Men jag tror också att det är viktigt att man i så fall inte hela tiden föreslår. Ska vi göra det? Och den får säga nej. För det är ganska otacksamt för båda parter också. Utan att man lyssnar in barnet och låter kanske barnet komma med förslag ibland istället när den dagen kommer.
Ja.
Och händer ingenting, ja, men låt det gå en månad eller ett år. Det är liksom, det är inte hela världen. Man måste inte göra saker hela tiden. Förr eller senare så kommer det hända någonting, tror jag. Eller så får man börja ge lite förslag själv efter ett tag.
Precis. Liksom. För jag tänker så här, har man en mycket bestämd 10-åring så tänker jag att ja, då är det också en betingelse man får ta hänsyn till. Sen beror det på vilket sätt och varför ungen är bestämd.
Ja.
Men jag tänker också så här. Jag kan se många föräldrar som lite... Nu vet jag inte alls, och jag säger inte att vår brevskrivare gör så. Men det är många föräldrar som inte riktigt respekterar barnens tid.
Nej.
Jag skulle inte heller, låt säga att man liksom säger med kort varsel, du, nu ska vi åka till bla bla bla. Alltså det skulle jag heller inte vilja vara med om. Jag tycker att sånt behöver man kanske också, man tjänar ju ofta på att göra upp i god tid innan. På fredag så ska vi åka dit en stund och göra det här. Då hinner ungen ställa in sig på det.
Ja.
Komma med invändningar innan, man hinner resonera. Man kanske kan ge någonting tillbaka om man gärna vill ha barnet med sig.
Mm.
Men sen så tänker jag också att kanske den här kvinnan kan göra lite mer saker när barnet är med pappan och så vidare.
Ja, precis.
Det är någonting i mig som vill säga... Jag vill inte att ungar ska bestämma saker, men det är kanske också en, det måste också ske en anpassning från de vuxnas sida till vad barnet också befinner sig i. Om de nu är mitt i en separation, resonera om det här så på ett stort sätt istället för från evenemang till evenemang.
Ja.
Du, hur ska vi göra? Man pratar med ungen och säger, hur ska vi göra när jag ofta vill göra de här sakerna och du? Hur ska vi hitta så att det blir bra? Liksom? Mm.
Jag tycker också en sak som jag tänkte på mycket när jag hade barn, det var, eller jag har ju barn fortfarande men de är inte barn, det var att de har deras liv, och framförallt när vi hade skilt oss, bestod av ganska många timmars tvång. ganska många timmars liksom så här, det här måste du göra, saker som de inte tyckte var så kul eller tyckte var jobbiga eller så. Och ganska få timmar där de fick bestämma över själva helt och hållet.
Jaha, vad var det de skulle göra då?
De skulle gå i skolan och de skulle hit och dit och det skulle läsas läxor, det skulle ätas middag som är skittråkigt, det är massa saker som är ganska tråkiga, det är en ganska stor del. Och de är barn, de vill leka.
Ja.
Om jag la på dem mer saker, då hamnade vi i situationer där ingenting var roligt.
Nej.
Liksom det de ville skulle de ha lite så här, känna att det var, ja, det var alltid satt i andra hand, lite nedvärderat, och det andra var viktigt och det var skittråkigt liksom. Så att det här med att barn ska få bestämma, ja, jag tycker att de ska det. Man ska lyssna in barnen,
ja,
och säga
du
har din fritid som du ska få göra vad du vill med. Sen, och då tycker jag också så här, om jag som vuxen då säger, ja men det passar inte mig för jag vill gå ut och träffa mina vänner eller jag vill göra det och det. Jag tycker att det är rätt att jag står tillbaka där, faktiskt.
Ja.
Sen finns det liksom gränser, man kan ju inte helt och hållet släppa det där, för att det kan finnas ett givande och tagande.
Ja.
Men man ska värdera deras tid nästan högre än sin egen.
Så tycker nog jag också faktiskt. Och när jag tänker tillbaka så, jag vek nog ner mig helt och hållet. Alltså det blev mitt grundläge.
Ja.
Jag var underordnad deras vilja. Jag vet faktiskt, vilket låter helt knäppt. För jag var också samtidigt en ganska bestämd mamma. För ville jag ha något, ja men då såg jag till att få det.
Ja.
Men mitt grundläge är att jag är mamma och deras tid är lika viktig som min på något bakvänt vis.
Eller ännu viktigare tycker jag faktiskt.
Ja, för de är i händerna på en.
Ja, och de är små och de ska växa upp och ha kul och bli glada sen. För sen kommer de få tillräckligt med tvång och elände när de växer upp sen. Det blir bara värre och värre.
Jag upplevde halva min barndom som att jag satt i baksätet när pappa skulle åka hit och dit. Och så satt jag hos någon faster och lekte med knappar på golvet. Ja. Liksom. Det var också helt okej. Men det var liksom inte... jag vet inte. Han fogade sig nog mycket också efter att jag skulle få...
Ja, jag tror att du hade det nog ändå ganska bra. Liksom. Jag tror att många barn växer upp med just det här. Nu ska vi göra det
många
här.
Många har det väldigt stressigt.
Ja. Och det där är liksom... Jag tycker att det här med curla barn... jävla skitidé att folk curlar sina barn. Att det skulle vara fel. Alltså.
Jaha, att det skulle vara fel. Ja,
för jag tycker så här, det ska man göra.
Ja.
Gränser är viktigt, men att de ska bli omhuldade och älskade och kramade och få göra roliga saker så ofta de kan.
Jag tror att curlingen uppstår för att vi är så stressade och det är den snabbaste vägen att få saker gjorda. Då ordnar man det för barnen.
Ja.
Och jag menar också att så fick jag också lov att göra. Jag la fram barnens kläder på vardagsrumsgolvet så att de kunde klä på sig på morgonen. Det är ett slags curling, men det räddade också mig i mitt stressiga liv. Och jag tycker inte att man ska vara så rädd för det.
Nej.
För att det finns en dag när man kan sluta körda.
Ja,
man kan säga, nu är du så stor så nu börjar vi med det här.
Ja, och jag tror också att de tycker det är jävligt roligt den dagen de får ta över den sysslan om de inte har varit påtvingade den från början.
Ja.
För då blir den negativ. Man, liksom.
Det var, någon gång så träffade vi en barnpsykolog som sa man ska inte göra det som är rätt, man ska göra det som funkar.
Ja.
Och så tänker jag lite till den här brevskrivaren också. Gör det som funkar, som liksom blir minst konflikter den här perioden. Blir det för jobbigt för dig, ta itu med det lite senare då.
Precis.
I så fall.
Och just att man faktiskt som vuxen kan stå tillbaka lite grann, det är helt okej.
Okay. Ja.
Ja. Bra. Det var en lyssnare som skrev till oss som var så otroligt förtjust i dina böcker.
Ja, det blev jag så glad för. Jag
ville
svara.
Ja, men det gick inte att svara för hon hade lämnat fel adress. Fel
mailadress.
Men du kan ju berätta då, för hon frågade om det kommer en fortsättning på din bok.
Nej, och jag visste inte vilken bok hon menade.
Nej.
Men det kommer ingen fortsättning på den boken. Men däremot så kommer det en ny bok.
Precis.
Ja, och antingen så hade hon läst Familjesplitter eller Kärleksfallet. Men jag är jätteglad för att hon skrev och hörde av sig. Hoppas att hon hör det här. Tack för ditt brev. Men vi kunde inte svara för det var fel mailadress.
Ja.
De här coronatiderna, den här coronatiden, så ser man ju, eftersom alla då också har tid att skriva väldigt mycket på Facebook och i sociala medier, så ser man ju liksom hur folk mår väldigt mycket.
Ja.
Och en del går ju totalt bananas för att de står inte ut och de är arga på allting och det är Tegnell och det är liksom, man är arg helt enkelt för att det finns ett virus som gör det. Medan andra, kanske som jag till exempel, jag tycker... Alltså, bortsett ifrån att kanske folk har det svårt och så är ju här kanske den bästa våren någonsin för mig. Och då finns det någonting, en förklaring till det här som jag har läst då, som skulle kunna vara, det finns någonting som heter femfaktorteorin, som är liksom inom psykologin egenskaper som vi alla har mer eller mindre.
Ja.
Och är man då så att säga en mix av vissa saker, så blir det här en perfekt stund, ja. Medan för andra blir det fruktansvärt jobbigt. Jag nämner de här fem faktorerna, ja. Som vi alla då, ja. Bär på i högre eller lägre grad.
Ja.
Och kombon avgör mycket hur det här upplevs till exempel. Öppenhet är ett av de här fem centrala dragen för personligheten.
Okay.
Att vara öppen för nya tankar, idéer och erfarenheter.
Ja.
Man uppskattar variation och man är nyfiken. Motpolen är att ogilla förändring och hålla fast vid rutiner. En annan sån här grundbult i personligheten är extraversion, alltså hur utåtriktad man är och kontaktsökande man är. Om man får stimulans och energi av andras sällskap. Motpolen är då introversion, att vara introvert. Man behöver inte så mycket stimulans, för det tar snarare energi. En sån person trivs ju bättre med det här till exempel, när man inte måste träffa så mycket folk. Till mötesgående är också en faktor. Alltså att man har en optimistisk syn på människor. Man är inkännande till andras problem och kompromissvillig. Motpolen är då någon som prioriterar sitt eget välmående väldigt mycket. En fjärde är hur samvetsgrann man är. Om man är ordningsam, disciplinerad och plikttrogen, ja, då kan man ju tänka sig att det är lättare för en att sköta sitt jobb hemifrån än om man skulle vara motpolen, som är lättsam, flexibel och spontan liksom, som också då kan innebära slarvighet och opålitlighet enligt det här. Och sen det sista, hur neurotisk man är, ens benägenhet för ångest och oro. Om man har låg tolerans för stress, så blir ju det här också en väldigt jobbig situation. Motpolen är då att man är liksom stabil och har tillit till att det ordnar sig och så vidare.
Ja.
Så om man då tar, som det står här, en person som är introvert och känslomässigt stabil, så är det rimligt att tänka sig att en sån trivs ganska bra med att arbeta hemma. Man befinner sig där man trivs och behöver inte förhålla sig till andra sociala relationer som kan ta energi. Och eftersom man då inte är så ångestdriven eller orolig, så har man tillit att det här kommer nog att ordna sig och gå över. Kanske är du en sån, står det. Och jag säger ja. Om man istället föreställer sig en person som har personlighetsdrag som öppen, extrovert och neurotisk, kan man tänka sig att situationen blir mycket mer besvärlig. Vardagen blir lätt tråkig och grå utan den här variationen och så vidare. Och man är orolig för hur ska det här bli framöver.
Ja.
Jag tycker att just de här typerna, framförallt den här oroliga extroverta, ser man hemskt mycket på Facebook. Det är ju den som liksom då måste ut och kommunicera.
Men det är väl de som syns på Facebook också?
Vad menar du?
Ja, men det är de som hörs och syns mest.
Ja, det är de som skriver på Facebook. Det är ju ingen, man törs ju nästan inte säga det här är den bästa våren. Alltså, man skulle folk skulle slå ihjäl den så fort de fick tag på en. Men
så nu säger du det här.
Ja, nu säger jag det här. Och det står också så här. Att vara extrovert är till exempel ett drag som premieras i den amerikanska kulturen. Medan en introvert läggning anses mer eftersträvansvärd i till exempel Japan.
Japan?
Ja.
Det är där du ska bo alltså?
Det är där jag ska bo.
Mm. Ja, jag är med faktiskt.
Ja, du är introvert. Du bara låtsas något annat.
Nej,
jag tycker det är intressant. Ja. För det här styr ju liksom den kombination man har, den går ju igenom i alltihopa då förstås. Precis. Så jag tycker det är intressant.
Ja, men jag vet inte riktigt, när jag hör om det här, det är intressant att motpolerna finns med där också. Men för jag fick ju jobba hemma ett tag, lite grann liksom, kunde jag sitta hemma. Jag tyckte det var stört skönt.
Mm.
Men jag tycker också, jag är ganska glad för att jag liksom går till jobbet nu.
Ja.
Jag har svårt att liksom, jag vet inte.
Men det som sägs att man ska lyssna efter, om man nu vill bestämma vilken man är man introvert eller extrovert, man kan ju vara både och i olika situationer. Då ska man tänka efter, vilket blir jag mest trött av?
Ja.
Och vad skulle du svara då?
Att få umgås med människor.
Precis.
Det finns inget härligare än att få sitta hemma och jobba.
Precis.
Och
då är du i grunden introvert. Ja, för att det tar på en liksom.
Ja. Men jag är också nyfiken och jag tycker inte om rutiner egentligen. Jag är väldigt flexibel och
hallå, du går upp klockan bla,
ja,
du dricker
det är
ditt
inte
kaffe
att
bla, en stunds korsord. Du älskar ju rutiner.
Nej, jag gör inte det på riktigt. Nej, jag hatar dem inte alls. Men vissa, jag har vissa rutiner, men jag tycker om förändring. Jag tycker om när det sker nya saker. Jag hatar om jag vet att liksom saker bara går klockan fem, klockan fem. Jag vill att det ska hända nya saker hela tiden.
Mm.
Sen inte alltid äter en pretentiös frukost. Det är ju...
Eller alltid gör en drink på fredag.
Mm, exakt. Det kan men vara. Det är ju bara gott.
Mm.
Ja,
ja, men det var roligt att läsa, tyckte jag.
Verkligen. Du, har du något sista ord att säga?
Ja, då skulle jag faktiskt bara vilja säga apropå det här. Och då får väl du hålla för öronen nu, Magnus, för nu kommer vi in på det känsliga ämnet.
Yep.
Där ofta orättvisan i hushållsarbete. Jag har skrivit en artikel. Jag har själv haft en metod hur man delegerar hushållsarbete som faktiskt funkar. Jag har tillämpat den metoden. Det funkar så att ungarna... Det blir bra helt enkelt. Jag följer man den så vinner man. Så att man slipper göra allt hushållsarbete. Jag lägger ut den artikeln som jag har skrivit för Vi Villa då. Men jag lägger ut den på Skilsmässopoddens Facebook-sida. Så kan man läsa den. Och man kan börja tillämpa detta i god tid före semestern.
Mm.
Det är aldrig för sent, men det är heller inte en dag för tidigt. Kan man säga så?
Jag hade förstått det där. Men ja, det är viktigt att läsa den helt enkelt.
Det är viktigt att läsa den, ja.
Det är aldrig för sent.
Jag lägger ut den på Skilsmässopoddens Facebook-sida. Så kan ni läsa och se om det här är något för er. Det är så bra.
Bra, så det här var mer ett tips om att läsa en artikel än att få höra innehållet i artikeln.
Ja, det är bra. Eftersom det kanske finns de som är trötta på att jag pratar om rättvisa i hushållet.
Ja, det finns men det, de.
Man måste nästan läsa den. För att den har olika steg.
Mm. Ja.
Det fina är att kraften ligger i att man själv slutar göra det.
Ja.
Ingenting kommer att hända om du fortsätter utföra alla sysslorna. Precis. Men här kommer det, nu gör man det på ett sätt som ingen kan riktigt säga nej till.
Och då, kära lyssnare, imorgon fredag kommer inte finnas någon fredagsdrink.
För
jag har slutat göra det.
Men du måste göra metoden och börja varsla i god tid så att man har en chans.
Jag varslar nu. Det är god tid.
Det hörde jag inte. Det där hörde jag inte.
Okej.
Okay. Ja, du gör som du vill, kan jag bara säga.
Jag gör som jag vill. Mm. Jag kanske gör en drink bara till mig.
Kan du göra. Mm. Kan stanna i stan också.
Ja, det kan jag göra.
Det kan du göra.
Ja, vet du vad? Nu säger vi tack för det här avsnittet. Ja,
tack snälla. Fortsätt att skriva och så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Ja.
Ha det bra. Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.